När den är för hög, då tenderar det att bidra till att människor inte arbetar i en utsträckning som de skulle kunna göra. Man slutar anstränga sig för att det blir inte så himla mycket mer i plånboken. Man kollar på den statliga inkomstskatten, så verkar det väl ändå rätt tydligt att den har den här effekten. Att en rätt fet löneökning brutto blir inte så himla mycket netto. Och det sänker ju drivkrafterna, det är ett jätteproblem.
Sverige ligger i botten av EU:s tillväxtliga. Utan tillväxt kommer vi aldrig klara av att möta de problem och utmaningar vi står inför. Och för att hamna på rätt köl så behöver många saker göras. Och en viktig del i det arbetet handlar om att Stockholmsregionen ska fungera som en tillväxtmotor. För att diskutera detta och hur vi kan nå dit har jag bjudit in Carl Bergqvist som är chefekonom på Stockholms Handelskammare. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat, Carl.
Tack så hemskt mycket.
Trevligt att ha dig här. Om vi börjar från början, vad är Stockholms Handelskammare för någonting?
Stockholms Handelskammare är en medlemsorganisation som samlar egentligen huvudstadsregionens näringsliv. Vi arbetar för att göra Stockholm mer attraktivt att driva företag på, men också bo och verka i, och mer attraktivt att besöka. Så att en regional organisation, men som väldigt många gånger också ute i nationella angelägenheter.
Ja, för att av naturliga skäl blir så att det som Stockholms angelägenheter blir nationella, inte för att Stockholm är så himla märkvärdigt, utan för att Stockholm är stort och huvudstaden.
Precis.
Och medlemmarna är privatpersoner eller företag? Eller?
Ja, det är företag. Det är allt från små företag, enmansföretagare, till några av Sveriges största företag. Så vi har hela spännvidden, och det kan vara så att man har huvudkontor i Sverige, eller Stockholm menar jag, men produktion ute i landet. Så att det är många företag som är medlemmar hos oss har ju också en nationell närvaro.
Det är inte så att ni att det här Stockholms utveckling ska ske på någon annans bekostnad?
Absolut inte, utan det är stad och land hand i hand.
Jag förstår. Och ni verkar då för Stockholmsregionens välmående. Men hur kopplar det här till övriga landet? Hur viktig är Stockholm för liksom svensk tillväxt?
Stockholm spelar ju en stor roll för svensk tillväxt, skulle jag säga. Att tittar man på de tillväxtsiffror som finns när man jämför olika regioner, så har Stockholm stått för 40% av svensk tillväxt de senaste decennierna. Och då är ju också befolkningsmängden ungefär 20-25% av totala invånarantalet. Så att det är ju för att vi har väldigt mycket högproduktiv verksamhet i Stockholm, och det skapar stora värden här.
Ja, precis. Högkvalificerad
arbetskraft, precis.
Och konkret då, hur verkar ni för att stärka tillväxten i Stockholm och därmed landet?
Det handlar ju om att på många sätt fånga upp de problem och tillväxthinder som finns, och sen adressera dem på ett sådant sätt så att politikerna blir medvetna om dem. Jag vet ju själv att politikerna har väldigt mycket på sin agenda. Det är många problem som ska hanteras. Om det inte är skjutningar så är det något annat. Och många av de här tillväxtfrågorna, tror jag kanske många som lyssnar på podden också känner igen sig i, att det är inte det som har störst fokus just nu i politiken. Även om vi spelar in idag tisdag, igår presenterade finansministern vårändringsbudgeten, och då pratade hon om att nu ska mer fokus på tillväxt. Jag tror det är väldigt bra, för att det behöver vi. För hittills har det varit helt andra saker som har stått i fokus, och där behöver ske ett skifte. Och det är någonting som till exempel Stockholms Handelskammare med andra kommer driva på för.
Ja, och det tycker jag, alltså, jag är lite förvånad över det också. Alltså, att de senaste årens fokus, och jag har stor respekt för det, tycker att det är helt centralt att bryta våldsspiralen och liksom motarbeta kriminella nätverk och gäng, och att finansiera Ukraina och bygga ut försvaret. Det ställer jag mig bakom också. Men tillväxten är en hygiennivå, också för att vi långsiktigt ska orka med att göra de här satsningarna på till exempel polis och försvar. Så att det är väl en välkommen... Det var ju trevligt att det sades, men hände det så mycket på riktigt i budgeten? Eller var det mer...
Jag sa i ett annat sammanhang att det här är ju från mitt perspektiv mycket av en brandsläckarbudget. Att det är akuta kriser som måste hanteras på olika sätt, och det gör man. Man skjuter till pengar till sjukvården, det är pengar för att renovera E6 i Stenungsund som rasade efter ett jordskred. Det är pengar till flyget som står på knäna. Det är ett antal sådana åtgärder, men det är inte jättemycket framåtsyftande. Så att där blir väl regeringen nu svaret skyldig i höstbudgeten, kan jag tycka.
Jag håller helt med. Och om vi börjar med Stockholm, så här, konkret, vad gör ni för, vi ska komma tillbaka till de här tillväxtfrågorna generellt, men vad gör ni konkret då för att bidra till tillväxten i Stockholm? Hur ska man göra det?
Nej, men det är för att komma tillbaka till den frågeställningen, så handlar det ju om att, så att säga, identifiera de tillväxthinder som finns och se till att de hamnar på den politiska agendan. Ett konkret exempel är ju frågan om bostäder som är ett stort problem för Stockholms tillväxt inte minst, och därigenom påverkar det landet också. Det är svårt att hitta en bostad i Stockholm, och många olika yrkeskategorier har ju inte ens råd att bo relativt nära innerstan på grund av att priserna är så höga. Så det handlar om att fånga upp det, beskriva konsekvenserna av det och säkerställa att det hamnar på politikens agenda också.
Mm. Och om man då tar bostäder konkret, jag vet att Spotify pratade för några år sedan om att de skulle förlägga 1000 nya tjänster, de valde mellan London och Stockholm, och Stockholm valdes bort dels på grund av att vi har så höga marginalskatter på ganska låga inkomster, men också för att det inte går att få tag på bostäder här.
Ja, men precis, det är det som blir effekten.
Vad borde göras?
Många åtgärder. Det är ju, om man kunde bara säga att det fanns en enkel åtgärd, ett alexanderhugg för bostadsmarknaden, så hade ju jag varit väldigt lycklig. Men, men jag tror att det finns flera saker man behöver titta på. En sak är ju det att det är inte lönsamt alla gånger att bygga bostäder, och då handlar det om att göra det mer lönsamt. Man måste se över finansieringen. Ett exempel, just nu finns ett egentligen ett relativt färdigberett förslag om fri hyressättning i nyproduktion som har gått i baklås i regeringskansliet av något skäl. Det borde man lägga fram så att man kan göra det mer lönsamt att bygga nytt och få fler hyresrätter. Men det handlar också om att se över de här förstärkta amorteringskravet som finns, så att det blir lite enklare för människor att bo. Jag tycker också att man ska kolla på bolånetaket, där det är verkligen på en adekvat nivå, skulle nog kunna justeras upp. Alltså det är flera sådana åtgärder. Och sen i andra delen också, så är det ju byggregler som kan vara onödigt omständliga. Det är olika mellan olika kommuner, det gör det också svårt. Så det finns en rad olika åtgärder som man behöver titta på för att komma till rätta med detta.
Kan man nöja sig med fri hyressättning i nyproduktion? Varför ska vi inte ha fri hyressättning?
Nej, det är en väldigt bra fråga, och det är såklart så behöver vi nog över tid omreglera hyresmarknaden i en riktning med friare hyressättning. Och sen så, vi förstår, när jag säger detta förstår jag mycket väl, att givet hur marknaden fungerar, hur enormt dysfunktionell den är, så skulle det kunna få väldigt tråkiga konsekvenser för många hushåll som inte klarar av att bära den hyra som det skulle innebära. Och därför måste man ju också i andra änden då vara beredd att stötta de hushållen under tiden, så att säga, marknaden hittar sina nya former, om det är genom olika typer av riktade bostadsbidrag eller vad det skulle kunna vara. Men vi tror att över tid skulle den här marknaden behöva regleras om.
Och vara en marknad kanske snarare.
Ja, men precis.
Och så fungerar, om man ska vara helt ärlig, så finns det ju saker som är viktigare än boende, till exempel mat. Och det är ju inte så att vi har generella matsubventioner som kommer alla till del, även personer som du och jag, utan då riktar vi bidrag till familjer som inte har råd att köpa mat. Eller
Nej, men så är det ju, och då löser det sig bra.
Ja, och däremot så är det ingen som subventionerar vår mat, vilket är klokt, och jag förstår inte heller varför man skulle subventionera våra boenden när vi inte har problem att betala dem. Det verkar ju helt knäppt.
Ja, det är ett bra sätt att sammanfatta det.
Ja, hyresregleringen kom ju till under andra världskriget, är det väl, och därefter har den bara hängt sig kvar till ingen som helst nytta för någon annan hyresgästföreningen. Och några insiders på bostadsmarknaden i egentligen Stockholm, Göteborg och Malmö kan jag tänka mig. Där några får en väldigt mycket billigare hyra än de borde ha. Fast de kanske har råd att bära en annan.
Och i andra änden också så riskerar hyrorna bli väldigt mycket dyrare än de borde vara i mer perifera lägen. Där det kanske inte marknaden riktigt motsvarar den hyresnivå man får med hyresregleringen. Så det går verkligen i båda riktningar.
Mm. Det är helt knäppt. Alltså, skälet till att det finns bostadsköer är samma som att det fanns brödköer i Sovjetunionen. Det är inte klokt. Och då har vi inte ens kommit in på vårdköerna. Hur lockar man? Alltså, Stockholm är ju ändå, du sa att Stockholm de senaste decennierna har stått för 40% av den svenska tillväxten. Hur lockar man och företag att inte bara etablera sig i Stockholm utan också stanna?
Det finns nog en rad olika saker. Vi har ju varit inne på bostadsfrågan redan. Den tror jag är väldigt viktig. En annan fråga som nu hänger över Stockholm och egentligen hela Sverige som en våt filt, det är ju frågan om trygghet och säkerhet. Det läge vi har nu med skjutningar, gängkriminalitet och att människor inte känner sig lika trygga i sina bostadsområden längre, det är också en oerhört viktig attraktivitetsfråga. Det kan skrämma bort människor. Så det är ju, som sagt, som vi var inne på, väldigt bra att det här adresseras, för att det är en akut samhällsfråga. En annan fråga som jag också tror är viktig är ju frågan om infrastruktur, alltså hur tar man sig till och från Stockholm. Man tittar, så Sverige är alltså ett perifert land. Vi ligger i norra Europas utkant.
Ultima Thule heter det. Alltså, det är ju, Ultima Thule är ju yttersta, det yttersta norr. Det är ju så här, vad heter det? Något slags rockband med nationalistiska förtecken också. Men de har ju tagit det för att Ultima Thule är liksom yttersta Norden. Eller längst
men, norr. Men det är ju krass. Om man ska vara krass så finns det inte jättemycket mer norr om Sverige. Det finns lite grann, men inte jättemycket. Och det är inte bara att vi ligger långt norrut, utan också att vi präglas av väldigt stora avstånd. Jag brukar använda liknelsen att ställer du dig i Smygehuk, alltså drar ett streck upp till Kiruna, alltså vrider om det strecket 180 grader, då hamnar du strax norr om Rom. Det är alltså de distanser vi jobbar med i Sverige, och sätter du dig i bilen och kör då från Smygehuk och norrut, så kommer du passera städer som Helsingborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Stockholm, kanske Uppsala, Gävle och vidare upp Umeå och Luleå. Och åker du söderut, så lite beroende på rutt, så börjar du väl i Köpenhamn och sen kommer du vidare via Berlin, kanske Frankfurt, du tar en tur via Zürich, Milano, innan du hamnar i Rom. Det är en helt annan befolkningstäthet. Så därför är infrastrukturen jätteviktig för Sverige, för att trots de här stora avstånden så har vi en konkurrenskraft i världsklass. Och hade vi inte haft infrastrukturen för att överbrygga, då hade vi inte kunnat konkurrera på det sätt som vi gör globalt. Där spelar också flyget en jätteviktig roll. Men det måste vi ta om hand.
Och där ser man ju, om nu lyssnarna har känt att det här, att Stockholms handelskammare är att vi bara har ett 08-perspektiv här, även om ni naturligtvis har det, så är ju infrastrukturen helt avgörande, inte bara för Stockholm utan för landet i övrigt också.
Men Stockholm är också beroende av att Malmbanan fungerar för LKAB. Ja. Så att det är, säga att den nationella infrastrukturen är viktig för Stockholm. Och vice versa.
Men också den internationella, misstänker jag, eftersom vi pratar flyg.
Ja, men absolut. För att komma tillbaka till det. Alltså, som sagt, vi boxas väl över vår viktklass många gånger, men för att vi ska kunna göra det så måste vi också ha goda förbindelser till vår omvärld. Och nu ser vi ju att Arlanda då i synnerhet tappar ju konkurrenskraft till egentligen samtliga flygplatser i Norden, att istället för att flyga till Stockholm och byta så flyger man någon annanstans, och det innebär att vi också tappar direktlinjer, och det här är ju en jätteutmaning på sikt. Så att här får man väl hoppas att det, nu har vi en regering som har sagt att de värnar flyget, och vi ser fram emot mer åtgärder på det här området. Så det är kanske någonting då som hamnar i det här tillväxtpaketet som vi nu ska få under andra halvan av mandatperioden.
En snygg övergång till tillväxten här. Vad borde regeringen göra då för att gynna tillväxten?
Det finns nog en väldigt massa saker man skulle göra. Nu har vi varit inne på flera saker. Jag tycker ju som sagt att infrastrukturfrågor är ytterst viktiga här. Vi har ju också pratat bostäder. En annan fråga som man verkligen behöver jobba vidare med, det är ju energifrågan. Att vi står ju mitt i en grön omställning där det kommer krävas väldigt mycket mer el. Svenska industrier behöver också väldigt mycket mer el för att kunna klara av produktionen framåt. Då kan vi inte vara i ett läge där vi har en slagighet som vi nu har på elpriset. Där jag tror det var nere i södra Sverige i elområde SC4 som vi såg priser häromdagen på minus 30-40 öre. För att vi sen då senare ett par månader ska hamna i ett läge där elen kan kosta flera kronor per kilowattimme. Tänk dig att om du vore mjölkbonde och så producerar du mjölk, och ena dagen så säger mejeriet att du får betala 40 öre per liter för att bli av med din mjölk. Då är det inte jättekul att producera mjölk. Sen nästa dag så får du betalt 4 kronor. Det är en slag som är väldigt svår att förhålla sig till som näringsidgare, men också som hushåll. Och det här behöver vi ha mycket stabilare elpris och låg elpris. Det har ju varit en väldigt viktig faktor att bygga Sverige starkt historiskt, men nu håller vi på att tappa den biten, eller har tappat den.
Och inte minst då eftersom framförallt då Tyskland har avvecklat sin kärnkraft och är starkt beroende av import. Det här med infrastruktur tänkte vi skulle uppehålla oss till. Jag pratade förra veckan här med vår chefekonom Erik Bengtsbo om budgeten, och det är många som pratar om infrastruktur, men Sverige satsar ju förhållandevis andra länder mer pengar på infrastruktur. Gör vi fel satsningar, eller måste vi helt enkelt satsa mycket mer än andra?
Ja, men både ja och nej. Vi är helt uppenbart att vi gör fel satsningar. Det kan man se i de underlag som Trafikverket tar fram, och det finns ju ett begrepp som kallas för samhällsekonomisk nytta, där man mäter vad olika satsningar har för nytta för samhället. Det är ingen exakt vetenskap, men det är ett väldigt bra verktyg för att jämföra olika typer av investeringar mot varandra. Självklart har den modellen också saker att önska, men på det stora hela ger den en rätt bra bild av vad olika satsningar innebär. Och tittar man då i Trafikverkets underlag så ser man alltså att politiskt har man flera gånger fattat beslut om att välja bort men på riktigt samhällsekonomiskt viktiga investeringar för att istället bygga saker som då så att säga har en liksom netto negativ effekt. Kostar mycket mer än det smakar, ger inte tillbaka till samhället lika mycket som det smakar. Och sen ser vi också om vi kollar på kostnadsökningar på infrastrukturområdet att historiskt så finns ett ganska stabilt samband att infrastruktur har ökat 3 gånger mer än inflationen. Så att det säger sig självt att vi får allt mindre vägar och järnvägar för de pengar vi lägger. Och det är ju ett jätteproblem då när vi har ett så stort land som Sverige med så stora avstånd och så få invånare.
Mm. Mm. Borde man bygga såna här höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö?
Det är ju ett riktigt lyxprojekt. Vi säger starkt nej till höghastighetståg. Att det är relativt få som kommer pendla en punkt till en punkt. Det handlar om ett par tusen resenärer per dag och att bygga de här järnvägarna kostar ju hundratals miljarder. Samtidigt så har vi flera hundratusen som pendlar i stadsnära områden och många gånger fungerar inte det. Det går inte att pendla in till, ja men från Borås till Göteborg på ett bra sätt eller nere in mot Malmö eller här i Stockholm till, så vet jag många som ja men reser till exempel från Eskilstuna till Stockholm och försöker ha en fungerande arbetspendling, det kan du glömma bort, det funkar inte. Här ligger ju de stora, viktiga samhällsekonomiskt effektiva investeringarna och de görs inte i den utsträckning som skulle behöva ske.
Ja, jag minns det, jag jobbade på transportföretagen innan jag började på skattebetalarna, men tittar vi för, ja, det är 10 år nu ungefär, tittar vi på vad man fick tillbaka i investeringar just i regional infrastruktur jämfört med att bygga de här alltså höghastighetståg. Nu behöver vi ju naturligtvis tågförbindelser i Sverige, inte minst för att frakta gods men också persontrafik. Men alltså utväxlingen när man gör arbetsmarknadsregioner i Mälardalen eller det kan vara i Västra Götaland eller Småland eller Skåne, så är ju det man får tillbaka på investeringskronor är ju enormt mycket mer. Ja. Därför att du kan lättare bo 5 mil från jobbet om du vet att du kan ta dig till jobbet. Mm. Eller 10 eller 15 mil. Men det kan du ju inte. Jag vet folk som pendlar från Uppsala till Stockholm som ju borde vara en baggis. Mm. Men under vintern eller hösten när det ligger löv eller snö på spåret så är tågen inställda och man kommer 2 timmar för sent till jobbet. Och så det går inte att lita på.
Vi gjorde beräkningar på just Stockholm-Uppsala som vi släppte här om veckan som visar att det kostnade för samhället över 1 miljon kronor per dag på just de förseningar som vi ser där. Mm. Bara för att komma tillbaka en sista gång till den höghastighetståg. Så bara ett sånt här exempel. Men när det kommer till arbetspendling, för det har ju ofta lyft som att det skulle kunna användas för arbetspendling också, och bara prislappen vi kommer se på de biljetterna får mig att tro att vi inte skulle kunna använda det till det. Men ponera att du bor i Jönköping och skulle arbetspendla till Göteborg. Det handlar sannolikt om rätt välkvalificerad arbetskraft med hög utbildning som skulle pendla på det sättet. Och för samhället skulle det alltså sannolikt vara billigare att ge den här arbetskraften ett riktigt ordentligt statligt omlokaliseringsbidrag och bygga en fin kustvilla i Göteborg. Det skulle sannolikt skapa mer nytta än att bygga den järnvägen.
Hela feltänket med det här var väl också att man skulle ha ett höghastighetståg som också skulle stanna på många platser på vägen. Och då hinner det inte bli så höga hastigheter. Så att
precis.
Man sparar det inte helt enkelt.
Och dessutom i rätt perifera lägen.
Ja.
Mm. Nej, det var väldigt, för det går inte att dra nya järnvägar genom städerna för det är så oerhört dyrt.
Ja, och säkert inte om det ska gå fort. Mm. Nej, det var väldigt, väldigt konstigt. Om vi ska komma in på lite skatter då, så vill jag komma in på mitt favorithatämne. Vi pratade om regeringsbudget och regeringen valde att pausa då uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det vill säga, man lät fler betala mer i statlig inkomstskatt, det vill säga extra 20% i inkomstskatt på lönen utöver då kommunalskatten. Vad får det här för konsekvenser för Stockholm? När vi har tittat på det här så konstaterar vi att ungefär hälften av de inbetalade pengarna i statlig inkomstskatt kommer från Stockholm. Det är inte hälften av de som betalar statlig inkomstskatt, men det är hälften av pengarna kommer från Stockholm. Mm. Vad innebär det här för Stockholm?
Ja, du fångar precis den siffra jag tänkte använda mig av.
Förlåt, att nu snodde
jag. 48% ungefär är ju, så hälften av den statliga inkomstskatten betalas i Stockholm. Och då ska man ha med sig att återigen, så Stockholm har då ungefär 20-25% av totala invånaravtalet. 24% av de förvärvsarbetande i Sverige. Så det säger ju att det är en skatt som i högre utsträckning än andra skatter då andelsmässigt belastar Stockholm. Och effekten blir när man inte höjer, det är ju också rätt enkelt, det är ju att säga, stockholmarna fortsätter betala mer skatt.
Ja, och dessutom, och då kan man ju då tycka att det kan ju de som tjänar mycket pengar ha råd, men då ska ju också vet att det är ju dyrare att bo i Stockholm. Alltså kvadratmeterpriserna är högre här, så att det blir ju en straffskatt på stockholmare i viss utsträckning.
Jag, exakt vad man ska kalla den, du lägger de orden.
Ja. Du är mer försiktig än jag.
Ja, men det är, jag tycker det är exakt vilka nivåer en skatt ska ha, det kan vara relativt komplext. En sak som är viktig är att den ska inte vara för hög, och när den är för hög, då tenderar det att bidra till att människor inte arbetar i en utsträckning som de skulle kunna göra. Man slutar anstränga sig, för att det blir inte så himla mycket mer i plånboken. Man kollar på den statliga inkomstskatten, så verkar det ändå rätt tydligt att den har den här effekten, att en rätt fet löneökning brutto, då blir det inte så himla mycket netto. Och det sänker ju drivkrafterna. Det är ett jätteproblem.
Ja, och det sänker svensk tillväxt. Och skapar stopp. Och dessutom är det, tycker jag, en rättvisefråga. Mm. Så PM Nilsson skrev om det här veckan i Dagens Industri, att det blir orimligt. Alltså, rika, de som tjänar mer betalar mer i skatt, helt enkelt. Om man, det räcker med att man har samma skattesats för alla. Ja. Så i min värld, jag har gärna ett grundavdrag för de som tjänar lite. Men i övrigt tycker jag att den statliga inkomstskatten borde avskaffas också av rättvisa skäl, men det finns också starka tillväxtkomponenter i detta.
Man kan väl säga en grej där, bara som är intressant, och det är frågan hur den här ska beräknas. Nu blev den ju uppskjuten i fjol. Man struntar i att räkna om den, och det är väl i sig, kan man ju ha väldigt starka uppfattningar kring. Ett skäl som i vart fall anfördes från regeringen var ju att den här inflationsbaserade justeringen som man har haft inte fungerar ändamålsenligt när vi får den här typen utav spikar i inflationen som vi har sett, och istället skulle man gå mer mot att räkna utifrån löneökningstakten i samhället, för att mer då hålla den konstanta massan hos människor som betalar statlig inkomstskatt. Jag kan tycka det finns viss relevans i det resonemanget, men med det sagt så hoppas vi i höst att det verkligen, så att säga, görs en skattesänkning för att öka incitamentet för arbete.
Ja, den är ju bara relevant om man tycker att det är rimligt att folk betalar extra mycket och får mindre tillbaka i socialförsäkringssystemen.
Det är en väldigt god poäng.
Vi har en dubbel progressivitet. Ja. När du börjar betala statlig inkomstskatt börjar du också förlora förhållandevis till din lön i föräldraersättning och sjukersättning och sånt där. Så du betalar ju inte bara mer skatt, du får också mindre tillbaka i förhållande. Vilket jag har väldigt svårt att se någon rättvisa eller rimlighet i. Apropå Stockholm då, så sa Timbro lät nyligen Axiom göra en opinionsundersökning som visar att hälften av de tillfrågade i Stockholm tycker att skattetrycket ska sänkas, och bara 10% vill se höjd skatt. Ligger det i linje med vad ni ser från er horisont, som ju, även om ni har ett fokus på hela landet, så är det ju lite mer Stockholmscentrerat än vad vi är.
Jag tror ju generellt att människor vill betala så lite skatt som de tycker är möjligt. Sen är frågan exakt var den gränsen går. Där tror jag alla gör lite olika bedömningar beroende på vad man vill se för offentligt åtagande i andra änden. Men min bild är absolut att människor nog kan tänka sig att komma ner lite skattesats, och i synnerhet i dessa tider, för nu har vi sett ganska kraftiga kostnadsökningar i samhället. Vi har haft en inflation på 10-11% och räntorna har gått upp, att det är ganska tufft just nu, i synnerhet för stockholmare som också har en mycket högre ränteexponering än övriga landet på grund av de bostadspriser vi har. Så att det är många som kämpar nu, och allt fler slår också i taket för ränteavdraget, som ju man i sig också kan diskutera utformning och hur det ska vara, men likväl så är det ju med i kalkylen för många när de köper bostad, och när man har betalat mer än 100 000 kronor i ränta per år, då får man ju inte lika mycket ränteavdrag, så att allt samlat blir det rätt dyrt för väldigt många stockholmare. Och det är ju ett jätteproblem.
Ytterligare ett exempel på progressivitet i de facto, i alla fall för unga människor som har sin första bostad i då, till exempel Stockholm, som är dyrt. Tänkte vi ska titta lite på byggmarknaden sen, men ni har ju någonting som kallas för Stockholmsbarometern, som mäter det ekonomiska stämningsläget i Stockholm, och det här har ju naturligtvis påverkan på övriga landet också, men det ser ju inte så himla glatt ut när man tittar på er senaste uppdatering.
Nej, det gör det inte, det ser jättedystert ut ska man säga, för vi är nere på väldigt låga nivåer, men med det sagt så befinner vi oss ju nu, utifrån hur man läser de senaste barometrarna, ändå i en rekyl uppåt, att vi har inlett en positiv trend. Barometern som vi, näst senaste barometern, var nere på 83,8, och då ska man säga att 100 är ett normalläge, och den vi släppte nu senast var uppe på 88,8, så vi ser att stämningsläget blir blir mer positivt. Men sen har vi ju en resa kvar upp till normalläge. Men stockholmarna och Stockholmsföretagen ser lite mer positivt på tillvaron nu än man har gjort tidigare. Men som sagt, fortfarande på dystra nivåer.
Mm, och är det den ekonomiska situationen i parat med kriminaliteten, eller vad är det som avspeglas?
Jag skulle säga att det är ju framförallt hushållens ekonomiska situation och företagens ekonomiska situation. Hur ser orderingångar ut framåt för företagen? Vad tror vi om vår egen verksamhet? Har vi anställningsplaner? Den typen av frågor. Och för hushållen så är det ju vad man tror om sin egen ekonomi och vad man tror om samhället som helhet. Och där rekylen som vi nu ser då, eller början på en återhämtning, tror vi handlar mycket om att inflationstrycket har kommit ner, att priset på välling, blöjor eller vad det nu är. Jag är småbarnsförälder så det relaterar jag till. Mm. Men alla har andra punkter på ICA. Man ser att det ökar inte lika mycket i pris längre som det gjorde i våras eller förra våren. Att det börjar stabilisera sig. Och dessutom så läser man i tidningarna att Riksbanken kanske sänker räntan redan nu i maj. Och det gör också att det blir lite lättare att betala de där dyra lånen som man har. Och då ser man lite positivare på tillvaron. Mm.
Kan det här också få en, nu när räntorna sänks och så där, vet att Mikael Damberg framförallt har väl återkommit ständigt till att det 7 byggföretag går i konkurs varje dag. Och du pratar lite om bostadssituationen, inte bara bostäder som byggs utan också infrastruktur och kontor och sådär. Finns det en risk att det tar lång tid att återhämta sig nu om ett stort antal företag hinner gå i konkurs när efterfrågan börjar öka igen?
Ja, och det är ju det som är så intressant med läget vi just nu befinner oss i. Att vi ser att konjunkturen ändå, det börjar finnas ljusskymtar, att det börjar se bättre ut. Men samtidigt så är det många företag och inte minst små som har haft kassa för att klara sig den här första biten, men nu ser man att som sagt orderingångarna går ner, kundefterfrågan kommer inte, kunderna säger sig vänta, det gör att man står med anställda, pengarna tar slut och har man inte då hunnit varsla i tid och säga upp för att få ner kostnaderna så går man omkull istället och nu blir det fler och fler företag som börjar trilla omkull. Fortfarande småföretag, men vi ser fler och fler större företag som nu börjar beröras. Jämför man kvartal 1 i år med kvartal 1 i fjol så är konkurserna på nationell nivå upp över 50%, vilket säger rätt mycket.
Mm. Ja, dystra utsikter.
Ja, bara för att ta bostadsfrågan där också, bostadsbranschen i synnerhet, för där har synnerligen problem, för där, du lyfter ju själv siffran 7 konkurser per dag, det är så det ser ut, och vi från Stockholms Handelskammare sida känner ju rätt stark oro över vad som händer om byggbranschen så att säga tillåts gå i spillror. Tittar vi framåt som sagt så efterfrågan kommer att komma tillbaka, men frågan är hur mycket som kommer finnas kvar av byggbranschen givet att det inte finns någon efterfråga på bygg egentligen just nu utan att den är ganska låg, och står vi i ett läge där vi inte har så mycket i byggbranschen och efterfrågan kommer tillbaka, då kommer det inte gå att bygga det vi behöver bygga.
Ja, och det kommer bli väldigt dyrt också.
Det kommer bli jättedyrt också. För att
och risken att vi hamnar i samma problem en gång till då?
Ja, precis. Och så kommer priserna skjuta i höjden ytterligare för att det kommer inte finnas tillräckligt med företag som gör de arbeten som krävs. Så vi riskerar att tappa kompetens i det här skedet. Och då har ju vi sagt att vi tycker att det vore väldigt bra om regeringen nu tittar på hur man ska stötta branschen genom det här mest akuta läget. En lösning man skulle kunna titta på, det handlar sannolikt om en rätt kort period, men ändå så korttidspermitteringar alla pandemin som man gjorde, att man hjälper företag som annars är livskraftiga att klara sina kostnader under en period. Men det handlar ju också om att komma vidare med alla de här viktiga åtgärderna som vi pratade om tidigare, som friare hyressättning och liknande, för att på så sätt kunna skapa efterfrågan på mer bostäder.
Mm. Ja, jag förstår. Nu som sagt har ju budgeten nyligen presenterats, och det är ju då bara en vårändringsbudget, så det är inga stora saker där. Vad har du för önskelista inför höstens budget? Och om vi ska titta längre fram under resten av mandatperioden, vad skulle ni hoppas på att få se? Jag vet att jag önskar mig en avskaffad statlig inkomstskatt, men den tror inte jag att jag får se. Men jag önskar den. Men om man ska vara lite mer realistisk än så.
Nej, men en sak som jag nog hoppas på här under hösten, det är ju, som jag var inne på tidigare, en mer tillväxtvänlig politik. I detta ligger bland annat då ökad incitament att ta ett arbete, att man ökar differensen mellan att gå på bidrag och att jobba, så att drivkrafterna stärks där ytterligare. Det tror är väldigt viktigt.
Ja, för det ska man ju säga, när vi var inne på att man inte indexerade upp bytpunkten för statlig inkomstskatt, så indexerades ju också bidragen upp, så att det blev lite inte mer lönsamt att inte jobba.
Nej, och då kan man också, det finns ju människor som hamnar i det läget att det till och med kan vara mer lönsamt att gå på bidragen, att jobba. Och så kan vi inte ha det om vi nu ska komma till rätta dels med tillväxtsiffrorna men också med vår strukturellt höga arbetslöshet som vi har. Utan det här är en ganska stor utmaning att lösa ut. Och ju andra änden, så andra tillväxtfrämjande åtgärder som vi också behöver titta på, det är ju ja, men som kompetensförsörjning till exempel, hur vi ser till att vi får den arbetskraft vi behöver. För att många av dem som inte har jobb idag är ju arbetslösa för de står rätt långt ifrån det som efterfrågas. Och därför måste man ju kolla på om hur man löser det. Och sen så en sista grej som man vill också få lyfta, det är ju frågan om infrastruktur återigen. För att man tittar på, i höst ska infrastrukturpropositionen läggas fram och Trafikverket har här i januari varit rätt tydliga med att de anslag som är lagda på bordet just nu, de behöver höjas med ungefär 20% för att man ska klara av dem. Åtaganden som man har i form av nyinvesteringar. Och med de pengarna, om man höjer anslagen 20%, då klarar man ungefär av att underhålla de vägar som finns, men man kommer ändå inte hinna med järnvägarna. Så att, där tror jag också att det kommer vara väldigt viktigt att allokera pengar.
Mm. Då nu börjar närma oss slutet, men jag såg och pratade med det om med vår chefekonom på Skattebetalarna, Erik Bengtsbo, i förra veckan om Christian Sandströms uppen som är nationalekonom och har hjälpt oss skriva en del rapporter och sådär, flitigt förekommande debatten. Han la upp ett diagram på Facebook som jag såg och som fångade mitt intresse, där man jämför decennium för decennium hur av alla kontinenter har utvecklats som andel av världsekonomin. Och där USA har gått från lite dryga 20% upp till lite närmare 30% sedan 1980. Men där EU har gått från ungefär 27% till knappt 17%. Kina har naturligtvis ökat, men USA har liksom inte bara behållit utan stärkt sin position, medan Europa sackar efter. Är det här någonting som är ett viktigt område för Stockholms handelskammare också?
Nej, att Europa inte klarar av att hålla sin position relativt övriga världen är ju såklart ett jätteproblem, för att det påverkar så många saker här framåt. Det handlar om livskvalitet och ja, men egentligen hela vår konkurrenskraft. Så att det här är ju
försvarsförmåga.
Ja, det också kommer det göra såklart, att när vi inte har samma muskler som andra länder, så blir vi mer beroende av våra allierade i väst till exempel. Och de har vi väldigt fina relationer med, såklart. Men det är bra med ett Europa som kan stå på egna ben, och det är ju problemet, tror jag, om man nu ska börja närma oss slutet, att det har inte riktigt varit fokus på hur vi ska konkurrera och kunna stå starka i vår omvärld från europeiska politiker, utan kanske lite mera på att reglera. Så när USA innoverar och Kina hänger på, då reglerar vi i mycket högre utsträckning. Sen har vi ju många fina företag som har vuxit fram i Europa, men jag tror att man behöver lyfta blicken lite från de dagliga kriserna och fundera framåt 10-20 år. Hur skapar vi förutsättningar för det Sverige och det Europa vi vill se då? Och just där är ju inte politiken just nu.
Nej. Sverige hade ju vi stagnerade ekonomiskt under 70-80-talen, och sen hade vi faktiskt en avreglerings- och tillväxtresa som just var flera stycken viktiga tillväxtreformer, avreglering av valutamarknader och etc.
Och skattesystemet inte minst, när det gjordes om, det hade ju enorma effekter för svenska entreprenörskapsresor.
Ja, och så tog man bort arvs- och gåv- och förmögenhetsskatten och fastighetsskatten och sådär. Och vi hade inte haft de här unicornsen som vi har idag med som Klarna och Spotify och så här, om vi inte hade gjort det, för det är ingen som hade startat företag. Nej. Det är ju en resa vi borde inspireras av igen, tycker jag. För det var länge sedan vi hade riktigt stora. När finansministern pratar om tillväxtreformer så tycker ju inte jag att man ska hålla på och pilla lite med procentsatser. Avskaffa gärna det avtrappade jobbskatteavdraget. Men man borde ju titta på vad vi gjorde under mitten av 80- och början av 90-talet. Inspireras av det och göra den resan. Och det borde Europa göra också.
En sak som jag hör från många av våra medlemmar som just jobbar professionellt med att investera så är att en av de stora utmaningarna för Sverige som investerar destination just nu, det är inte får man, trots att man kan tro, skattens nivåer alla gånger, utan mycket mer förutsägbarheten i skatten, att om man inte vet vad man ska skatta, om det är 3:12, kapitalskatt eller inkomst av tjänst, då är det helt omöjligt att göra en kalkyl. Vet man vad man ska skatta, då är det lättare att räkna på, men det här är en jätteutmaning för svensk konkurrenskraft på sikt, och någonting som också ger ringar på vattnet internationellt, att internationella investerare noterar att det är bitvis rörigt i Sverige och det är ett jätteproblem.
Ja, höga nivå, och det märks inte minst då på de här riskkapitalbolagen som nu har fått en skattesmäll. Och man kan tycka vad man vill, men om de inte har rimliga villkor och förutsägbara villkor, sen kan ju de välja eller inte. Men nu uppfattar ju de sig som rätt eller fel då, som att de har blivit lurade i efterhand. Men försvinner de från Sverige så kommer också en massa innovationskraft försvinna från Sverige.
Ja, och jag tycker absolut man kan ha en debatt om man vill om hur mycket de här investerarna ska skatta. Men för att kunna ha den debatten så måste vi veta vad de skattar idag. Och det vet vi ju inte med vårt skattesystem, och det är ett jätteproblem.
Ja, och är det någonting marknaden avskyr osäkerhet.
Ja.
Och det riskerar att vara farligt. Spännande att ha det här, Carl. Vi skulle kunna prata om det här och mycket, mycket annat. Tiden börjar rinna mot sitt slut. Men tänkte höra, vad har ni annars på gång på Handelskammaren? Vad har vi att se fram emot här innan sommaren eller under sommaren som ni har för kul på gång?
Mycket som är spännande på gång. Jag kan ju inte berätta allting här och nu, men man kan väl hinta att det kommer komma inspel i frågan om hur vi ska finansiera många av de stora investeringar som vi står framför här nu framåt. Det är att statliga pengar kommer inte räcka.
Intressant. Det här ser vi fram emot. Och när presenteras det här?
Det får man se.
Och om man ska hålla sig uppdaterad vad ni håller på med, då gör man vad då?
Då surfar man in på vår hemsida. Man kan prenumerera på vårt nyhetsbrev. Man kan följa oss i sociala medier, exempelvis LinkedIn. Det finns många kanaler.
Mm. Spännande. Då uppmanar jag alla lyssnare att göra så. Tack för att du kom hit, Carl.
Tack för att jag fick komma.
Trevligt att ha dig här. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan, och vi lever som vi lär, tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden kan du gärna ge oss ett gott betyg i en app, och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!